nybilsdoften från 1998 var ersatt av dubbla överliggande Wunderbaum bubblegum.
Jag anar en första åtgärd här. Kan det vara så att du kastar dem först?
Det kan du hoppa upp och sätta det på.
Hallå, hallå och välkommen till ett nytt avsnitt av Studio Klassiker. Jag heter Carl Egelius och jag har tänkt att vi skulle prata lite grann om klassikerkampen idag. Och därför har jag bjudit in Joakim Bergqvist.
Hej!
Sen har vi Fredrik Nyblad med oss.
Hallå!
Och Kalle Karlqvist.
Hej, hej!
Och klassikerkampen är alltså en liten internationell, väldigt lokal och intern tävling som vi har utlyst i klassiker mellan tre redaktörer. De har fått 20 000 kronor var att köpa en bil för. Och de få kriterierna som finns runt detta är att det ska vara en bil från 1990-talet. Det ska vara av 90-tals modell, inte bara årsmodell, utan det ska vara en bil som lanserades på 90-talet. Och av årsmodell 90-tal givetvis. Och sen så fick den som sagt kosta max 20 000 kronor. Den måste vara körklar. Den måste vara en milstolpe och en kommande klassiker. Och i förra avsnittet så kunde vi berätta att ni hade köpt bilar. Men ni ville fortfarande inte berätta vad för bilar ni hade köpt. Men det tänkte vi faktiskt. Nu får det vara slut på hemlighetsmakeriet. Så nu tänkte vi att vi skulle avslöja det här. Om vi börjar med Fredrik, vad var det du slog till på?
Jag slog till på en bil på V.
Ja. Och där, då kör vi reklampaus.
Vissa har ju trott att jag skulle köpa en Volvo.
Ja, så då, vi har förutsatt det.
Nej, den började ju på V i och för sig.
Så att... Ja, så att det gjorde jag förstås då inte.
Nej.
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 Volga.
Nej.
Voxar.
Ja, det är
nej. Nej, det blev en Volkswagen.
Ja.
En Golf Cabriolet. Och det är ju då en 98. Så det är ju då en lite speciell generation, kan man säga.
Ja, den... det var alltså Volkswagen Golf Cabriolet var en överlevare vid sidan av de vanliga modellserierna, så att säga.
Mm. Och det gäller ju då inte bara den första generationen som ju överlevde inte bara Golf 2 utan också delvis producerades när Golf 3 fanns. Men då när Golf 3 hade börjat tillverkas så kom ju då en ny cabriolet och den kunde man ju inte göra sig av med när Golf 4 kom. Så vad gör man då den här gången? Jo, då gjorde man en facelift så den skulle se ut som en 4. Åtminstone lite på utseendet, optiskt framifrån och sådär. Så att, vad ska man kalla den modellen? Ska vi kalla den, i USA säger de 3,5 och i Sverige så blir det någon slags folköl då. Så att det är någon slags folkölskabriolet jag köpt då, kan man säga.
Är det volymprocent eller viktprocent?
Ja, precis. Det är en bra fråga.
Ja, spännande. Sen har vi Kalle då. Hur ser ditt bilval ut?
Jag köpte en bil på V.
Och du skulle köpa en Opel, trodde vi.
Ja, alla trodde väl att jag skulle...
En Opel.
En Opel Vectra. Aha!
Nej, och det var många... jag fick en del tips om det också, att jag skulle köpa Opel Astra av olika sortiment. Men så, de bedrog sig. Jag tackar även för bidragen, men ni bedrog er. Jag köpte en Volvo S80. Av första årsmodellen, en 2,9 vill jag noggrant påpeka. Det vill säga en sådan som har en tvärställd sexcylindrig radmotor. En fantastisk uppfinning på sin tid, hela S80-projektet och allt sammans kring det som jag skulle kunna orera om hur mycket som helst.
Och det ska du få göra.
Jaha, vad trevligt. Så det köpte jag och jag vill också vara noggrann med att påpeka att jag... utnyttjade inte budgeten alls. Utan jag
fick
har...
den gratis?
Nej, jag fick den för halva budgeten. Knappt.
Det är bra.
Ja.
Ja, och Joakim, vad slutade det med för din del?
Jag tänkte lite tvärtom mot Kalle. Så jag använde mycket mer än hela budgeten. fick pruta hårt, så att jag fick den precis på budgetgränsen 20 000. Och jag köpte ju den ultimata designklassikern från 90-talet. Det finns egentligen bara en designklassiker från 90-talet som är redan är accepterad i vissa kretsar. Och det här är den Audi TT, helt enkelt, en tidig sån.
Ja, Audi TT. Om jag får säga så, den som jag blev mest förvånad över att man har lyckats få för de här pengarna, det var ju en Audi TT. För de har ju aldrig riktigt sjunkit i pris.
Ganska mycket har de sjunkit ändå, men de är inte riktigt så billiga.
Jag tror de har ju ständigt varit en eftertraktad bil. Det har inte varit någon som folk får kasta efter den.
Absolut. Det finns ju många som, det finns faktiskt fler som har sålts under 20 000 också, har jag följt här ett tag i alla fall. Men just nu så fanns det ingen som låg långt under 20 000, så det var lite, då fick jag, ja, fick nöja mig med det här jag hittade.
Fredrik, när man köper cabriolet på hösten, är det så som det är, att det är ett bra läge att köpa en cabriolet på?
Jag har ju följt ett antal annonser, inte bara på den här bilen jag köpte, och det verkar ju vara lite trögt faktiskt. Så att det kan nog mycket väl vara så att det gäller att passa på här nu.
Ja, hur är S80-marknaden höst, vår?
Den är på en behaglig, jämn, låg nivå. Och jag vill lägga till också att det här med S80, som jag nu är väldigt glad över och förväntansfull inför vad som kan komma i den här klassikerkampen. Men som sagt, att det blev en S80, det var ju ren slump. Liksom, vad som helst kan träffa fläkten när det gäller mig. Så att det var liksom ingen... Det hade kunnat vara en Dacia, eller det hade kunnat vara en Alfa Romeo, eller en sportkanot, eller vad som helst. Men det blev en Volvo S80.
Dacia av 90-talsmodell?
Vad? Sportkanot, tänkte jag. Vad sa du det? Fasta på det. Ja. Varför köpte du inte sådd för? Det hade fått mycket mer vara för pengar.
Ja, visst.
Ja, men Kalle, du, när vi pratade sist här, så sa ju du att en av de absolut viktigaste grejerna med att köpa en bil i den här klassen, det var ju att inte titta på modellen utan att titta på exemplaret. Att det skulle vara tantkört. Ja. Det skulle ha ett orullat reservhjul. Ja. Det skulle vara en fullstämplad servicebok.
Okräkt baksäte,
precis. Mm. Och hur lyckades detta?
Det var en mörk och kulen afton, helt enkelt, som jag såg den här bilen. Första gången jag såg den var i en annons, och då kanske jag anade en färgskiftning över höftpartiet, kanske. Men det var säkert ett tryckfel på blocket. Men sen begav jag mig i alla fall ut till en lerig plan på en hästgård, Upplands Väsby-trakten, någonstans långt in. Och där stod den, och det, som sagt, det regnade och det var mörkt och klockan var jättemycket och pengarna brann. Så att jag lyste med min telefonficklampa, snabb okulärbesiktning, sprang runt karossen där och halkade i leran och tyckte att den såg helt rostfri ut. Och att den hade den här laxrosa skiftningen över bakpartiet, det fick jag väl ta, och tänkte jag, det går säkert att polera. Ja. Men baksätet var okräkt, kan jag säga. Reservhjulet, ja, det har jag faktiskt inte kollat än. Det kanske finns något. Tantkörd, det var en kvinna som sålde bilen.
Var hon äldre eller yngre än du?
Ja, hon var yngre än jag. Hon var jättetrevlig. Ingen skugga ska falla på henne, jättebra. Nybilsdoften från 1998 var ersatt av dubbla överliggande Wunderbaum bubblegum.
Jag anar den första åtgärd här. Kan det vara så att du kastar dem först?
Det kan du hoppa upp och sätta det på. Så fort vi åkte ner till lokomacken vid bredden där och tankade, så åkte Wunderbaumsarna rakt ner i soptunnan.
Jaha, så det var inte full tank alltså?
Nej, det var nästan ingen tank alls. Hon hade nog nyst i 2 liter eller någonting, så det var en spännande färd ner till macken redan.
Jaha. Ja, men då, det här har vi en som lever som man lär, alltså, helt enkelt.
Ja,
ja, det var okräkt baksäte.
Det var okräkt baksäte.
Ja, så vitt du vet. Ja. Det är lite, jag har pratat med tidigare ägare här.
Läderklädsel, lätt att torka av.
Det är ju några färgskiftningar i baksätet, ska vi väl tillägga.
Ja, det kanske det är.
Ja.
Kanske har stått en ponny där.
Ja, Joakim, när du tittade på din bil, då, hur gick det till? Du är ju en som går grundligt till väga, det vet ju jag. Och du hade väl med dig en någon sorts flygplatsbelysning eller flodljus där som du ställde den i, eller hur gick det till?
Det bär emot att erkänna, men det var lite skönt efteråt också att man var så otroligt slarvig genom den här genomgången och att jag gjorde alla fel som man ska göra när man kan köpa en begagnad bil. Jag får väl ändå gå tillbaka till att jag, i början av den här jakten var jag väldigt noggrann och gick igenom bilar och så tog ut turister och sånt där och försökte hitta den optimala 90-talsklassiken som sagt. Men sen så började dagarna gå och jag hittade tyvärr ingen bil som riktigt föll in på de här, att den skulle vara i ett fantastiskt skick eller att den skulle ha få ägare eller få miltal och ja, liknande. Gärna någon tidig bil också igen. Lite, nästan prototypnivå skulle det helst vara på den, på chassinumret. Men sen när Fredrik köpte sin bil så fick jag ju panik, så då började jag söka på mycket dyrare bilar. Så att, nu måste jag hitta något väldigt, väldigt tufft här, väldigt fort. Och då hittade jag
vad trodde du att Fredrik hade köpt? För det var ju så här att man fick claima ett märke, så ja. Fredrik claimade Volkswagen.
Jag satte ju min högra arm och en halv miljon på att han hade köpt en New Beetle. Jag tänkte, det finns ingen annan bil man kan köpa från 90-talet som är så, från Volkswagen, som är så 90-tal. Men det kan man tydligen. Så att, ja.
Då hade jag kunnat köpt två, skulle jag vilja påstå. De är väldigt billiga nu.
Ja, du sa ju inte priset dock. Det var ju bara märket vi var tvungna att claima. Så jag trodde verkligen på en New Beetle. Men det, som sagt, det blir ju en annan bil. Men det blir ju bra. Men i alla fall, så då fick jag faktiskt lite panik. Och så hade jag sett den här Audi TT:n ligga ute. Jag hade legat ute någon vecka. För just 29 och han har precis sänkt priset något. Och jag hade inte riktigt vågat ringa, för jag kände att jag vågar inte pruta 9000 kronor. Det hör inte riktigt till. Men när Fredrik som sagt claimade sitt märke så fick jag oanade krafter. Så då ringde jag direkt upp till Värmland då, till den här bilen och pratade med en mycket trevlig ägare. Och hon var väldigt ärlig med bilen. De hade haft den i 14 år. Hon berättade att det fanns minsann, fanns lite bubblor, lite rost här och där, lite smått i skärmarna och det var lite spraylackat och sådär var det. Men det var helt original och ja, gick mycket bra och liknande, och de var alltid fullservade på Audi mestadels. Så det kändes ju väldigt bra. Så åkte vi upp till Värmland, det var ganska lång resa dit. Kom dit ungefär vid 12-tiden, väldigt mörkt, väldigt, väldigt regnigt också. Så jag gjorde, man ska inte köpa en bil när det är mörkt och regnigt, men ja, tänkte det kan vara kul att prova. Så att den såg ganska fin ut, för den var ju ganska blöt på karossen. Jag hade inte med mig någon bra ficklampa, så jag gick runt med en liten dålig mobiltelefon och försökte lysa upp, och man såg att det fanns lite skador och liknande, men ja, överlag ändå ett skapligt skick. Och den gick jättebra. Den rök ingenting från turbon. Det kan ha varit i och för sig för att motorn redan var ganska väl uppvärmd. Väldigt generöst av dem, slipper vi tänka på det. Och sen när vi körde iväg med bilen då hängde en svärson med här, och han hade stor bilerfarenhet, men så att vi var ute och körde där och det slamrade lite från framvagnen tyckte jag, och jag tyckte att jag hörde ett lite missljud höger fram, men då passade han på att demonstrera stereon, och det är en sån här Audi original med Bose-tillägg då, så det var ju väldigt fint ljud i den där då, de här kassettbanden som satt i, och CD-skivorna i CD-växeln ska jag tillägga. Ja, så vi slog till. Jag fick den för 20, det hade vi gjort upp redan innan. Jag hade inte vågat åka till Värmland utan att göra upp priset innan. Och jag fick med vinterdäck och allting, och det gick jättebra. Sen hade jag ungefär en 2 deciliter i tanken, så det första blev vi åka ner till lokala macken. Och där stod ju då ett gäng med A-traktorer. Så tänkte jag, nu ska vi se vad den här 90-talsklassiken går för, men verkligen att vi accepterar det här gänget. De tittade inte så mycket på den kan man säga, utan det var lite mer roligt att kolla in i skogen såg det ut som ungefär. Så jag kände att det här kanske inte blir så bra. Men så fyllde jag upp den, fick 98 såklart, och jag kände att ja, men det gick bra. Det gick riktigt bra. Lite lätt plastrådkastare på den här bilen, så den var lite lätt sådär, och det mindre genomträngliga sorten. Så det var halvbra ljus i den, men ja. Och det här ljudet, missljudet höger fram, hördes bara lite mer desto närmare vi kom redaktionen. Så att överlaget helt
du känner dig mycket nöjd helt enkelt.
Ja, jo, men det tycker jag. För att jag har inte kommit till den viktigaste detaljen på hela bilen som avgör. Den skulle kunna ha kostat 200 000 och fortfarande ett bra pris. För att den har ju en unik detalj. Men jag tycker att vi väntar med det lite senare på den helt enkelt.
Men jag måste fråga, erkänn nu inför alla som lyssnar, att du i någon ort, någon by, något samhälle gled förbi ICAs fönster och tittade på dig själv.
Ja, samtliga skyltfönster var jag nämnde. Och titta in där. Och så var det fanns ingen radiomottagning på den. Jag tror att det är något konstigt. Antingen så fanns det ingen radiomottagning i de där jag körde. Eller så, ja, så var det något fel på antennförstärkaren kanske. För den sitter ju bakrutan, den här antennen. Men det var Thomas Ledin på CD-växlan. Så att jag åkte runt där med Thomas Ledin. Och sommaren är kort och så spörregnar ut. Och så åkte jag runt och speglade mig i skyltfönstret. Och kände att Ja.
Livet är ändå ganska bra.
Nej, det var inte så jag kände alls faktiskt. Jag kände bara, ja, jag hoppas de andra har köpt något riktigt uselt här faktiskt. För att det här lär nog inte hållas läge till. Nej, men jag är jättenöjd med mitt köp, det är jag verkligen. Och som sagt, den har en unik detalj, men det får du veta om en liten stund.
Okej.
Okay. Ja, Fredrik, som jag har förstått så har du också köpt bil i allt annat än gynnsamma, under allt annat gynnsamma förhållanden. Det regnade ganska kraftigt, eller?
Ja, precis. Och man ska absolut inte köpa bilar i regn, för då ser man ju inte en massa lackskador och sånt där. Och det gjorde ju inte jag heller. Men säljaren sa en väldigt förnuftig sak, att då märker du ju om suffletten är tät. Och det hade han ju rätt i, om suffletten var tät.
Det är bra.
Och han pekade också ut ett antal bulor på karossen och sådär. Och det fanns också lite rost, upptäckte jag sen. Ja, men jag tyckte ändå den ser väldigt fin ut om man står på 5 meter.
Vad är det för färg på den?
Det är grönmetallik med grön sufflett, och det tycker jag var väldigt tjusigt. Plus då väldigt fina BBS-fälgar. Så det, jag tyckte den såg väldigt anslående ut för att vara en design som närmast påminner om en köttbulle.
Berätta mer, vem köpte en Golf Cabriolet?
Jag tycker ju man får ju dra en linje ända från 1950 och de första bubbla cabrioleterna, att det var ju ett sätt att ha det lite bättre. Och det är ju, Carmen har ju gjorde ju dem redan från början, bubblar och sen Golf Cabrioleterna. Och jag har ju varit hos dem i Osnabrück, och där stod det på stora skyltar att man stod för demokratiseringen av att åka öppet. Och demokratisering på tyska betyder nog mer att det är tillgängligt för fler. Och det tycker jag är, det är ju fortfarande en bil som ganska många kan köpa, men det är ju betydligt dyrare än en vanlig bil. Men det är ändå liksom ett sätt att jag har det lite bättre om man har möjlighet.
Det är ju spännande att du har varit på fabriken i Osnabrück. Hur är det med er andra? Har ni varit på den fabrik som tillverkade er bil?
Ja, det har jag varit. Jag har varit både på fabriken och på den provbana som skildras i Vi Bilägare 8 1998. Där bilen, alltså Volvo S80 T6, för första gången kördes av den församlade motorpressen. Så att jodå, jag har varit både på bana och fabrik.
Ja, och Joakim, har du varit tillverkas de i
Ungern?
I Ungern?
Mm, men karossen byggdes ju då i Ingolstadt, och där har jag haft möjlighet att besöka fabriken och museet. Medan resten av bilen och slutmonteringen av auditeten skedde då i Gör i nordvästra Ungern. Där har jag tyvärr inte varit. Men jag planerar på att åka dit nu med min fantastiska TT.
Ja, det är bara att ladda med Thomas Ledin och sen...
Ja, de har fått skicka tillbaka skivor där nu tyvärr. Så nu har jag inga skivor alls i Sverige. Men, ja. Men jag har ju lite andra ljud att lyssna på i den där bilen. Så att det är okej.
Okay. Men det där är ju spännande med Audi TT då. Som sagt, den slog ju ner som en bomb designmässigt. Kan du dra lite bakgrunden?
Ja, den kom på Frankfurt Salongen 95, så visade man upp då den här kupén. Och det slog ju ner som en bomb när den här bilen kom. Det blev en väldigt stor snackis den här. Den var ju med på nästan alla framsidor på biltidningar runt om. För Audi hade ju ändå på ganska kort tid, jag menar på 70-talet var Audi inte så mycket att räkna med. På 80-talet kom Quattron och kom V8 på slutet. Men sen på 90-talet hände ju någonting. Då tog de ju verkligen ett kliv in i det här premiumsegmentet. A8 hade ju presenterats, hela aluminiumbilen. Och den gick ju i stort sett oförändrad från konceptbil till produktionsbil. Och sen så visade man upp då TT'n 95. Och det blev ju en lika stor snackis. Och sen så följde man upp då den här succén, får man ändå säga, på Tokyo-salongen samma år. Där man visade upp TTS Roadster. En avskalad cabriolet helt enkelt.
Och då sa man redan då att den här kommer att komma i produktion, eller?
Ja, om intresset är tillräckligt stort så kommer vi bygga den, sa de lite kaxigt på plats. Och intresset var ju stort. Det kom ju flera tusen som ville köpa den här bilen på väldigt kort tid. Men det dröjde några år innan den kom i produktion. Så det var egentligen först 98 de första bilarna började rulla ut. Och de första provkörningarna skedde. Och sen kom ju cabben då ett år senare ungefär. Det är Roadster. Och det man hade gjort då när man ändrade från konceptbilen till produktionsfärdig bil, så hade man ju som sagt lagt till en sidobakruta för att få lite mer normala linjer. Men annars så var karossen i stort sett oförändrad. Och även inredningen var ju väldigt spektakulär. Med mycket aluminiumdelar och mycket det här cirkulära som går igenom både på ventilationsupplåsen och Det är en radiolucka med aluminium exempelvis. Det står TT på. Den var stort sett också oförändrad från prototyp eller konceptbilarna. Så att, det är en väldigt tuff inredning. Och, för det kanske var många som trodde att, för att under till så bygger den ju på den samma plattform som Audi A3 första generation och senare Golf 4 och ja, en rad VAG-bilar. Men inuti ändå får man ändå säga att de har verkligen fått en. Det är inte många knappar som är gemensamma med de mycket enklare syskonen. Ja, det är rattspakarna och det är till ljuset. Men resten är till elhissarna och stolsvärmeknapparna är helt fantastiska. De är fjäderbelastade så de trycker man på. Sen vrider man på dem så är det olika dioder som tänds upp. Så att det är mycket, mycket mer. De har fått liksom behålla den här designen ganska fint rakt igenom.
För det måste ju varit, det här var ju i början av det här, när man verkligen började genomföra det här plattformstänkandet i ja, den här koncernen. Och då var man väl väldigt mån om att verkligen särodla varje märke. Mm. Vilket ju inte jag upplever att man är idag.
Så,
och då fick man, då fanns de här extra pengar till alla de här specialutformade knapparna och reglagen och designelementen i, man sitter i en TT, det är ju fortfarande en otroligt extrem bil inuti.
Ja, verkligen. De efterföljande har ju blivit faktiskt mer nedtonade, får man säga. De har behållit det här lite runda, men inte alls lika spektakulärt med det här grepphandtag mitten på mittkonsolen. Två rejäla aluminium som sitter fastskruvade med torkskruvar, så att jag menar, och mycket torkskruvar rakt igenom som faktiskt är funktionella och faktiskt håller fast. Likadant med Xbox där masken sitter också med torkskruv.
Hur, är det de här aluminiumgrejerna, det är lite kilopris på dem så här som man kan skruva av dem kanske? Och...
De är borta, avlägsnade från min bil nu, så att, nej det är de inte, de sitter kvar. Men jag har faktiskt tagit bort dem för tvätt, jag har rent lite runt omkring. För att det är väldigt svårt att nå annars om man inte plockar bort dem här, så då fick man känna på kvaliteten.
Okay.
Men som sagt, inredningen är ju faktiskt slående fortfarande, för många 90-talsbilar i allmänhet kan ju faktiskt kännas ganska daterad på insidan, absolut de flesta. Speciellt tidigare då, de känns de väldigt mycket, det är väldigt mycket svart plast. Och sen på slutet när många tillverkare försökte få in lite mer trälister och aluminiumlister. Det var ju Volvo S80 väldigt tidiga på det. Hyfsat tidiga i alla fall på det. Man erbjuder mycket. Så känns de fortfarande ganska daterade eftersom att de har inte sina skärmar och liknande. Medan TT:n har ju som sagt, allt är ju bakom paneler. Så det finns ingen gammal radio som gör så att den känns omodern. Utan istället så är det ju väldigt få knappar, väldigt snygga knappar. Och ganska avskalad panel. Så den skulle mycket väl kunna presenteras 2020, den här inledningen.
Det kanske man inte kan säga om Volvo S80 att det är så avskalat, eller?
Nej, den är ju...
I alla fall mycket knappar.
De har skakat på pepparströren ganska mycket där på instrumentpanelen. Men jag vill bara tillägga, Joakim, att jag var på den där salongen när den första stilstudien presenterades. Och gick och sparkade däck där på den där bilen och tyckte att den var ju fantastisk. Och jag pratade med designchefen Peter Schreier. Han hade många att prata med, kan jag säga, för det var ett stort intresse kring den där bilen, extremt. Och alla tyckte jättemycket om den. Han nämnde då att man kan tänka på den som en sentida efterföljare, åtminstone i anden, till de här tyska specialbilarna som byggdes på 30-talet. Autobahn Kurier, alltså som snabbt och effektivt skulle pila kors och tvärs i tyska riket med viktiga dokument och handlingar och så.
Som en slags rörpost över
hela
Tyskland.
En slags rörpost, precis. Det var lite grann så, när han sa det och man tittade på den där speciella designstudien, då tänkte man att ja, fan, ta mig, det stämmer. Nu var ju det mycket större bilar, det var ju med kompressorladdade Mercedes och annat, men just i tanken så fanns det någonting där. Och vilket inte minst då den här tyska silverfärgen bidrog till.
Verkligen.
Och det här nästan lite rymdhjälms ansiktslooken som bilen har. Att den är gjord för att dåna fram i rymden.
Ja, den liknar ju verkligen inget annat och samtidigt så är det någonting bekant över den.
Ja, ja. Precis.
Ja, en svensk träleksak väl?
Ja. Brio-bil, ja.
När jag ser den, jag kan få såna fullständigt stolliga associationer ibland. Jag tycker att den borde vara den tredje roboten i Star Wars.
Något sånt ungefär.
Ja, men Kalle, var du med när Volvo S80 presenterades också alltså?
Jag var inte med på själva presentationen, tyvärr. Vad jag vet så för svensk press så skedde ju den på Hällered. Ute i de djupa skogarna i trakterna av Borås någonstans.
Ja, jag har aldrig varit där. Fredrik, har du varit där?
Ja, jag har kört Saab där.
Det är ett fantastiskt ställe. Och, ja. Men det är alltid väldigt svårt att beskriva var det ligger någonstans.
Men det är väl meningen?
Ja, jag körde ju Volvo S80 ganska mycket då när de var nya. Men jag vill ändå i det här sammanhanget referera till vår modertidning Vi Bilägare, som i nummer 898 har en otroligt utförlig lång artikel om överklassräsen, som rubriken lyder. För det har vi ju hört många gånger under bilhistorien, att nu har Volvo tagit klivet upp. Nu ska minsann Audi och eller i synnerhet BMW och Mercedes få se på vem de stungit av. Och den här artikeln som Marianne Sterner har skrivit är full av lyriska intryck. Så att, men om man ska placera bilen på kartan lite grann då, så är den då den första bilen ut på det som kallas för projekt P23. Och det ynglade sen av sig i andra modeller som fick andra kodbeteckningar. Och de har ju en hel del gemensamma designdrag, de här bilarna. Och det är ju då Volvos dåvarande designchef Peter Horbury som hade ansvaret för formerna. Och den var ju väldigt säregen, den formen, på alla sätt och vis. Vilket jag vill återkomma till sen när vi ska prata om en copycat som dök upp på andra sidan jordklotet från vänster. Men bilen i alla fall, den var ju verkligen enastående ny på många sätt. Och i synnerhet då de här sexcylindriga versionerna, som naturligtvis jag har köpt den. Tvärställd rak sexa fram, och alla ni som lyssnar vet ju att det redan hade förekommit. Många föll i fällan och sa att det var en unik lösning, men Leyland Princess hade det förstås redan.
Och även
på 70-talet.
Den modellserien före Leyland Princess.
Ja, The Land Crab fanns ju med detta också. Ja. Men det där vet ni.
Ja.
Men det som var så sensationellt med den här bilen var ju att den även fanns då med en T6-version med dubbla turbo. Som hade Volvo gone mad helt plötsligt, och 272 hästkrafter. Ja, det hade de kanske gjort. Det var ju verkligen en statusbil på många sätt. Men de hade ju samtidigt sörjt för säkerheten. Det fanns whips i bilen, whiplash-skydd, och det fanns en världsnyhet i form av en sidokrockgardin. Och sen en väldig massa andra säkerhetsdetaljer förstås. Så att Volvo tyckte att de hade ordentliga raggsockor på fötterna i alla fall när bilen lanserades.
För det här var ju fortfarande, Volvo, jag tycker de gick in på det här, det började egentligen med 700-serien, att de lanserade den toppmodellen först.
Ja.
Och sen så blev, då när man 740 kom sen, så var det ändå en smak av direktörsvagn. Mm. Liksom. Och det var samma sak här med Assottin, att man började med de värstingarna först.
Absolut, så var det.
Det är en ganska smart strategi.
Ja, visst. Det har ju funkat alldeles utmärkt, och man har ju liksom fått, så har man på ett smart sätt också planterat vissa detaljer i enklare bilar som är hämtade från den mest exklusiva modellen. Jag vet till exempel när det kom ju en S60, nu gäller att hålla tungan rätt i munnen, för det är så många bilar som kommer rätt vad det är, men så kom det en S60 som hette 2,4T i början.
Just det.
Och den hade, vilket ägarna till 2,4T ofta påpekar, den har minsann bromsarna från T5.
Ja, just det, de har större bromsar.
Ja, de hade större bromsar. Mm. Så att det var väldigt smart det där. Att man, och man hade köpt, eller på den tiden då för den delen, en 740 GLE som ju var andra bilen i det där utvecklingssteget. Ja, men då hade man hade simplare fälgar och lite sådär. Mm. Men man hade dekorrand på karossidan.
Mm. Just det, man bara plockade lite grejer.
Ja.
Ja, lite krom som var kvar.
Så jag är inte helt misslyckad ändå.
Nej, precis.
Vi pratar just om det här smarta, att man börjar med att lansera lyxmodellen och sen så går man neråt i modellserien.
Ja.
Det kan ju ta upp en annan 90-talsbil, den gjorde precis tvärtom och den fick ganska mycket skit för det. Det är ju Porsche Boxster kom ju först.
Ja.
Första vattenkyla med den här nya speciella fronten. Och sen då när 911 kom något år senare, då hade den ju exakt samma front som lillebrorsan, och den har ju fått leva med de ryktena eller den här biten sen dess. Mm. Liksom. Så att det är bara en intressant att visa här att Volvo var lite smartare. Man börjar med toppmodellen, man börjar inte liksom med en S60 med minsta sugmotorn.
Precis.
Ja, det har du helt rätt i. Mm.
Ja, men jag måste säga en annan sak när det gällde S80s debut. Precis parallell i tid var ju faktiskt Saab 9-5. Mm. Och jag fick lite sådana där gamla 80-talsvibbar med Saab och Volvo, Borg och Stenmark. Helt plötsligt, fan, nu har svensk bilindustri kommit in i andra andningen här. Mm. Nu kan det bara gå uppåt. Mm. För den var, i synnerhet vill jag nog påstå, S80 var ju en spektakulär bil på många sätt. Va? Samtidigt som den är både för sin tid då uppfattar man det som väldigt modern i form, men hade ändå en trygg konservatism över sig på något sätt. Så det var en sammansatt personlighet.
Och det är det första som då börjar återspegla vissa designelement som det här, den så kallade catwalken som ju 240 och Amazon och så hade, att alltså att en vulst mitt på karossen.
Den skuldran eller vad man ska kalla det.
Skuldran, ja, precis.
Ja. Och du, Joakim, du pratade om att du hade en och annan ett uppslag på karossen på din bil. Jag är inte färdig med att räkna alla dörruppslag än.
Nej, men nej, dörruppslag har jag inte på min bil. Däremot har jag lite andra blessyrer som kanske behöver gå sig igenom.
Okay.
Dörruppslag, den är helt rak.
Den här skuldran då, den fina skuldran på Volvo, är ju extremt utsatt vid parkeringar.
Ja, det är ju, men det är ju en väldigt, väldigt bred bil. Ja, den är inte anpassad för svenska parkeringsplatser.
Ja. Nej. Det är riktigt. Och det känner man ju när man sitter i den. För att en annan sak som jag verkligen vill framhäva med bilen, det är att den har en fantastisk förarplats, förarmiljön. Många brukar prata om Saabs boomerang på 9000 och 9-5 är så speciella. Så, men är det någon förarmiljö som är speciell så är det den på S80. Mm. Med sin underbara blandning av tryckknappar och vred och den här lilla gubben som symboliserar olika fläktutblås. Som är hur logiskt som helst. Mm. Och fin finish är det. Och som sagt, jag vet, du och jag, vi kunde inte hålla oss utan vi var ute och åkte i bilen.
Ja.
Och dånade på ner mot Södertälje där. Och alltså ut på motorvägen, då känns det som man har, man sitter, det är som när man kommer ner mot Vättern, mot Jönköping på E4 där. Landskapet bara öppnar sig. Va? Den är ju så bred och stor inuti och generös. Att,
tyst.
Det var ju något helt annat än det här lite lådformade 760 högbyggda. Den ser ut lite mer som en kyrkorg inuti. Det här var liksom bred och horisontell.
Ja.
Jag kan bli så fascinerad över det, för att innan så hade verkligen Volvo haft instrumentbräda. Det var en separat del, du kunde lyfta på ett lock och sen så var mycket lösa delar. Så att du kunde se hela S80 och alla de här P2-bilarna. De har ju liksom en hel, gjuten i en stor enhet. Liksom. Och så likadant med mittkonsolen. Här är det liksom ingen stereo du kan, som har din format, utan den är väldigt speciellt formad som hänger ihop med klimatkontrollpanelen och så det här lilla tillbehörsdelen som sitter närmast föran. Där man antingen har ett fack eller inbyggd telefon. Eller så. Det var väldigt mycket så här smarta lösningar helt enkelt, just att kunna bygga ihop det här och liksom många tillval helt enkelt. Man kunde,
och apropå mugghållare, Saab har ju ända sedan de uppfann den skrutit jättemycket om den här mugghållaren som åker ut ur instrumentpanelen. Och den var ju i sig ett krav. Den hade de ju väldiga problem att ta fram först, för att de hade inte tänkt på det. Vi skulle sälja den här bilen i USA och där är liksom mugghållare. Kom inte att försöka sälja en bil utan mugghållare. Det går inte. Så de fick ju ta fram den där och lyckades ju lösa den problematiken väldigt elegant. Men Volvos är ju ännu elegantare.
Ja, nästan. Ja, för Saab kanske borde förklara. Det är den här som man trycker till och så åker den ut och så vrider den sig 90 grader själva hållardelen. Så den står ju på högkant.
Det är ett skådespel.
Det är ett skådespel. Men den, samtidigt så är den som mugghållare betraktad ganska slafsig.
Absolut.
Det finns inte många muggar som passar i den där.
Men den är snygg. Det är fortfarande den bästa mugghållaren rent designmässigt.
Nej, jag håller Volvo som bättre. För där trycker man då på ett litet lock vid armstödet och upp kommer en liten fåtölj.
Precis,
för en liten jordvarelse som tittar upp. En sorken.
Är det för den där gubben?
Ja, det är den där gubben.
Ja. Som
profilen där, vad säger jag?
Ja.
Där ska han sitta när han har ställt in färdigt.
Ja. Där kan han sitta och vissla med bena i kors.
Jag vill dock tillägga att mugghållaren i Audi TT är nästan bättre. Det var nästan ingen som valde till den, för den var oerhört dyr. För det fanns inget armstöd i Audi TT heller, men då kunde man få en sån här sak i aluminium såklart, med små ringar. Det såg snarare ut som någon sån här smeb och badrumskrok liksom. Det ser inte alls ut som en biltillbehör, men det är mycket aluminium överallt. Jättedyr att köpa idag, märkte jag.
Har du en sån eller?
Nej, jag har inte det tyvärr.
Hur är det med kaffemöjligheterna i din bil, Fredrik?
De är dåliga. Det är väl bara att lägga möjligen i sidofack och sådär om man törs. Det var inga speciella mongolare.
Men du kör, lägg du häller ner kaffet i sidofacket.
Lägga kaffet och sen har du en... i sidofacket.
Suger.
Ja.
Men om du tar av suffletten så ser ju hela bilen ut lite grann som en picknickkorg.
Ja,
ja.
Det är ju väldigt bra.
Jordgubbskorgen sa man väl om första golfkabben.
Ja, ja, det är bra. Fylla på med bär, lite svårt att sitta i och för sig, men...
Hur är det då när ni är ute och kör med era bilar? Känner ni att ni har en... att ni har en community runt er, så ni har några hälsa på så här som vi har pratat om tidigare, att man vinkar till märkesbröder och märkessystrar, eller känner ni att när ni parkerar i bil ni känner blickarna som kommer mot er och så här, som ni antingen besvarar eller inte låtsas om? Hur känns det? Hur presenterar sig er bil i verkligheten? Vi kan ju börja med Fredrik och höra hur det känns att komma och anlända i en Golf Cabriolet.
Jag är ju glad, men det är ju ingen som ser mig.
Det är inte det, trots att du ändå har, det är ändå någon sorts entusiaststämpel om man inte har ett riktigt tak på bilen.
Nej, den är osynlig fortfarande. Men jag tycker den är jättekul att köra och jättekul att åka i och sådär. Jag tycker det är en rolig upplevelse, men jag tittar ju runt omkring mig sådär, men det är nej, ingenting.
Har du noterat några andra golfcabrioléer som du, det brukar ju vara så när man har köpt en bil, först då bör man se andra exemplar så här. Hur förekommande är den?
Nej, jag ser bara rostiga varianter, alltså vad heter den, variant, kombivarianten eller något sånt där, och andra vanliga golffyror, men inga cabrioleter.
Jaha, så du identifierar dig med golffyrorna alltså, inte golftyrorna? Mm. Aha,
intressant.
Okay, intressant.
Ja, man vill ligga i framkant.
Bakkant snarare, ja.
Men Kalle då, du måste ju ha många kompisar med S80, det är ändå en väldigt speciell bil.
Jag kan tackla den frågan på två sätt måste jag säga. Den första är att om vi skulle heja varan, då skulle jag bli tvungen att montera någon slags sån här sensorsystem med en hand som åker upp någonstans i höjd med vindrutans överkant som, helt automatiskt. Om man bara pratar om Volvo-bilar av den här typen, för de är ju precis överallt. Ja. S80 finns väl inte riktigt lika många. Men jag har ju tyvärr noterat, och här måste jag, Carl, citera din far Bo, som en gång skrev på fantastiskt rolig mening, när vi skulle vara ute och köra våra bilar, så kom jag i en Opel Kadett 1,2 med automatlåda, en 71 eller någonting. Och då skrev din far i texten där att... och sedan kom Kalle Karlqvist in på planen med sin bil och väckte tillbörlig uppmärksamhet. Det vill säga ingen alls.
Men jag får ändå tillägga att jag försökte titta lite på, nu när jag vet vad ni andra har köpt här, och se hur många man ser i trafiken. Jag har nog sett 3, 4, 5 stycken TT, så aldrig någon Golf 4 eller Golf 3,5 eller vad man nu ska kalla den för. Men några Golf 3 har jag faktiskt sett ändå. Men S8 är ju överallt. Ja. Jag tycker ändå du borde ha som krav att det borde vara minst en 2,9. Eller det ska vara en 2,9 manuell för att du ska hälsa. Ja. Och då har du inte så många hälsa på. Det finns nästan inga alls.
Nej, det faktiskt, det gör inte det. De försvann från rampljuset väldigt fort. Och apropå det så försvann även 9:an från mitt emblem i bak. Väldigt fort. Så att på något nesligt vis så har någon ägare, någon av de 12 ägare som bilen har haft, eller om det är 14 eller vad det nu är,
and counting.
Ja, and counting. Har klistrat dit en nia från en helt främmande art. Så att det ser verkligen visset ut på bakluckan.
Kom inte fram
lite
till
snett
att,
dessutom.
Kom inte fram till att det troligtvis är en sexa från en Peugeot 406 de har snurrat 180 grader.
Ja, så var det. Ja,
jag tror det i alla fall.
Så att om det är någon som har en Peugeot 4.0 och undrar var sexan är någonstans, så kan Kalle
återfås byta. Återfås mot beskrivning.
Ja, exakt.
Men Joakim, du har alltså sett några TT. Har du varit så att ni har mötts så att du kan kunna se om det är om ni noterar varandra eller?
Ja, en har blivit noterad av. Det var lite senare än 2002, en röd Quattro då. Och så att den har ju då dubbla utbås. Jag har ju en framhjulsdriven då. Den lätta, lite sportigare varianten har jag då, vill jag tillägga. Men så jag har aldrig sett någon mer framhjulsdriven, utan det har bara varit några Quattro kupéer man har sett åka runt.
Mm.
Och det är fortfarande så att de flesta har haft väldigt många ägare. Det ser man liksom på bilen utan att titta. Men det är fortfarande några av de här som man har mött som är tuffa killen. Han som var tuffast på Söder 2003, han kör fortfarande runt i sin TT. Liksom.
Jag har fastnat där. Precis. Det finns inget, finns vissa bilar som inte har, det finns någon logisk efterträdare till. Mm. Även om det lanserades nya TT så var ju den faktiskt inte riktigt lika häftig som den första.
Då gick man vidare till något annat. Då köpte man en SUV troligt istället om man ville vara tuffa killen eller tuffa tjejen.
Ja.
Då har hänt ett skifte där. Den här innebilen som alla reklambyråer och sånt där liknande. Jag skulle säga att en Tesla är väl en sån bil idag kanske. Ja. Men att TT var verkligen där. Det var väldigt många just jobbar byrå. Man jobbade IT eller reklambyrå. Då körde man Audi TT. Och det, även min har ju gått på en reklambyrå inne i centrala Stockholm när den var ny. Så att, ja.
Aha, okej. Okay. Hur tidig är din bil?
Ja, den är ganska tidig. Jag önskar att den hade varit ännu tidigare. Men den är byggd till och med den 4 februari 1999. Och de började byggas 98, så den är lite senare. Men det är en av de absolut sista som byggdes där de inte hade en spoiler monterad på bakluckan.
Nu är det spoilervarning.
Ja, precis.
Så det, berätta.
För det som hände med Audi TT när de här kom ut då, 98 och även tid 99, det var ju att de här tuffa killarna och tuffa tjejerna som körde de här bilarna, de körde ganska fort. Och ja. Den har ju en speciell, har ju en ganska speciell form, Audi TT. Den är ju väldigt mjuk bak. Det finns ingenting som ens antydan till att göra någon form av downforce. Det blir väldigt höga lyftkrafter över bakhjulen. Även när man körde i bara lite snabbare än svensk motorvägshastighet. Så det var ju tyvärr flera som faktiskt omkom i Audi TT på autobahn. För att de körde ganska snabbt. Sen så körde de av på de korta avfarterna som finns på autobahn. Och så släppte man upp gasen och svängde ganska tvärt. Då släppte det bak. Då snurrade de runt. Tyvärr. Och det här blev ju lite panik. För det här var ju strax efter Mercedes A-klass, vältklassen. Audi ville inte få samma dåliga PR som Mercedes hade fått ett halvår eller ett år tidigare.
Audi hade ju gått igenom en sån fas i USA också med de här påstådda bilarna som rusade.
Ja, exakt. De hade ju droppat enormt i USA med sin försäljning. Så det här ville man ju inte att det skulle återupprepas i Europa. Så då valde man att återkalla bilarna och i olika steg då. Så både först då att man gjorde fjädringen mycket hårdare så att de här lite sportiga köregenskaperna som TT:n hade från början, att de var just lite överstyrda trots att de var framhjulsdrivna eller fyrhjulsdrivna. Den gick ju tillbaka till att bli mycket stötigare och mycket hårdare och inte alls lika lekfull. Så den blev ju som en Golf GTI, eller en Golf snarare än en sportcoupé. Och sen så valde man att sätta på annat krängningshämmare, delvis. Och så en spoiler helt enkelt satt man på bakluckan för att få lite mer downforce. Och sen så hade man också möjlighet att få skicka ner sin bil till fabriken i Tyskland och få ett ESP-system monterat.
Utan kostnad eller?
Nej, det kostade lite. De andra grejerna var kostnadsfria och det fick man själv välja om man vill ha spoiler eller inte. Men det åkte man inte till lokala Audi-verkstaden. Medan den andra var då skickades ner till Tyskland. Det var lite olika beroende på när det skedde, men det var ju enorma kostnader det här att bygga tillbaka en bil. För när man monterade på ett ESP-system, då var man tvungen att gå in och byta hydraulaggregatet till ABS-en och liknande. Så det var ju väldigt, väldigt omfattande arbete.
Ja, som jag minns det så var bilarna borta ganska länge från sina ägare.
Flera månader. Det krävs flera veckor innan man fick sin bil återkallad. Många vågade inte köra med sin bil och ja, det var väldigt, väldigt dyrt. Och framförallt var ju folk livrädda. Jag vet att Teknikens Värld skrev om det här då när ni jobbade där. Så skrevs det om det här att folk var ju ganska upprörda. Man köpte en Audi för 300 000 plus. Och de trodde att den skulle inte vara värd någonting. Så att det var, alla skickade ju tillbaka sin bil just för att de inte ville förlora andrahandsvärdet. Och jag har aldrig sett någon i modern tid som inte har spoiler. Men den här har ingen spoiler och den har det mjuka chassit och den är lite läskig när man kör lite fortare med den, kan man säga. Men den är också väldigt mycket roligare än de TT jag har kört innan. Jag har bara kört TT Quattro, alltså den fyrhjulsdrivna med Haldex fyrhjulsdrift, och den är ganska mycket tyngre. Visserligen har den lite mer effekt då, du kan få både 180 och 225, men det här är lilla motorn 180 hästar och den är betydligt mycket roligare att köra än vad de senare uppdaterade bilarna är.
Jaha, men har du försökt att reda ut varför den inte är, har fått spoiler då? Är det någon som absolut inte ville svika de designidealen från designchefen som vi nämnde här för en stund sedan?
Jag pratade med någon som jobbade på reklambyrån och de hade den här bilen.
Jaha.
Ny. Och där framstod det som att ja, de hade ett nära samarbete med en Audi återförsäljare. Och de hade inget minne av att den återkallas. De visste att det var ett snack, men de hade inget minne av att nej, den har aldrig varit inne på någon uppdatering eller något liknande de där åren. De hade den ändå några år. Och sen så tror jag helt enkelt att det här, ja, de var inte medvetna om det eller inte brydde sig om det helt enkelt. Och sen så senare ägare, de har liksom, ja, då hade den där återkallelsen redan varit för flera år sedan, så då var det svårt att komma och göra något annat, och de har inte tänkt på det. Jag frågade om det här med spoilern när jag ringde upp på annonsen, och de var helt frågande. De förstod ingenting. Nej, det finns det ingen spoiler bak. Liksom.
De var inte medvetna om frågan.
Nej, hade ingen aning om vad det var. Så att,
de åkte omkring helt ovetande om att de åker en fullständigt livsfarlig bil.
Ja, de låg där 220 plus på värmländska vägarna. Nej, de hade ju ett äldre par som hade haft den här bilen. De hade faktiskt en A8 innan och sen så bytte de till den här. Så att de har kört ganska lugnt.
Och vad tycker ni då, panelen? Är den snyggare med eller utan spoiler? Vad säger Fredrik?
Jag tycker den är helt fantastisk utan. Det är ju verkligen en kommande designklassiker.
Vad säger Kalle då?
Ja, jag håller med. Det ska vara utan spoiler. Jag vill inte på något sätt förta din spoilerlösa glädje.
Men.
Don't spoil this.
Det hände faktiskt att jag ser en sån spoilerlös i köerna in till Stockholm om morgonen. Och det är inte du.
Nej, men det är min bror. Nej, men då, ja.
Det värsta är att jag inte sett den sedan din uppenbarade sig, så att antingen så är det den eller också så har den försvunnit, och då har man ju vissa misstänkta som vilka det är som kan ha gjort att den har försvunnit.
Vet inte alls vad du pratar om.
Nej, men jag ska ta reda på vad den har för registreringsnummer nästa gång jag siktar den.
Och om någon har en lös spoiler att sälja till mig eller Kalle.
Ja, nej, just
nej,
det.
Nej,
ja.
Nej.
Så kan vi göra en liten prank med Joakim i all hemlighet.
Det kan ju vara en hel baklucka.
Ja, det är bakluckan som är värd pengar på min bil. Ja. För den är ju oborrad. Ja. Så den är ju liksom den enda oborrade luckan. Och uppenbarligen förutom den där som du har sett i köerna här som inte lever längre.
Men vilken färg som helst, det spelar ingen roll.
Det här är sabotage. Det är jätteelakt.
Fredrik, har du forskat något om din bils bakgrund? Har du några speciella, är det något sån här mycket speciella företeelse precis som Joakims eller?
Nej, det är dåligt med det. Utan den är ju importerad och den blir lite anonymare i sin skapelse då. Så att jag vet ju bara att den har rullat i Tyskland från början.
Vet du var i Tyskland?
Inte, var inget ortsnamn eller delstat som fick mig att haja till sådär. Så jag vet inte faktiskt.
Det är inte så att Nina Hagen har varit ägare?
Nej, det tror jag inte.
Okej.
Okay. Jag kan inte. Men jag tror
det kan alltså inte uteslutas att det är Nina Hagen som
har haft den. Min bil kan ha ägt av Nina.
Ja, det är inte dåligt. Det som brukar ju stå ibland här, enligt rykte, en kunglig ägare.
Ja. Elvis.
Ja. Han dog 22 år tidigare. Men,
ja, han har ägt den.
Och det är i alla fall någon som inte tyckte att det här med Autobahn prestanda var det viktigaste, för den personen har valt den minsta motorn, eller hur?
Ja, alltså jag öppnade motorhuven och tittade att det fanns olja, och jag konstaterade att det inte kom vit rök. Det var väl ungefär så mycket jag kollade på motorn. Huruvida vilka motorvarianter som fanns var inte något som jag la större energi på, men den har ju alltså en 1,6-variant som inte såldes i Sverige, har jag ju då upptäckt senare, eller det har tagits till min uppmärksamhet av andra mer noggranna kollegor som Joakim.
Men det var faktiskt den motor som såldes i flest exemplar av Golf Cabriolet de här åren. Det fanns en 2-liters motor också, men just 1,6 var den som det tillverkades flest av, får jag fram enligt boken Deutsche Autos. Kalle, din bil då? Du nämnde att det var en ganska tidig årsmodell på den, eller första årsmodellen.
Ja.
Har du forskat mer om exemplaret på den då?
Ja, det har jag gjort. Och min är alltså bil nummer 856.
Mycket, mycket tidigt.
Mycket tidigt. Det är alltså inte en Volvo 855 utan en Volvo 856.
Det nya.
Ja, ja, som jag har. Och då...
Och jag som var nöjd med att du och jag, Kalle, köpte Volvo 850 nummer 2000 någonting.
Ja, precis. Precis. Ja. Men vi går neråt hela tiden. Vi sjunker. Ja. Och det där kan man ju se. Jag vet Jag hade, på den tiden hade jag en hel del kontakter som inte var av officiell art i Bilsverige. Alltså det fanns ju folk till, exempelvis på Volvo eller på Saab, som hörde av sig till Teknikens Värld ibland och liksom ryskade i mungipan så här åt en. Att vet du att... Och så. Och det var en som jobbade med lackeringen av det här projektet som nämnde att Volvo har skitstora problem med att få de här taklisterna att anta samma färg som karossen i övrigt. Och det kan man nog se på att min bil då är tidig, därför att de är alldeles mattröda, nästan som i gammalt järngods av något slag. Medan karossen i övrigt då, förutom det där laxrosa som jag nämnde förut, är ganska röd som den ska vara. Så det skiftar i karossfärgerna, och det är ett tidigt exempel på att det är en tidig bil. Mm. Sen undrar jag också, Joakim, du som har koll på alla siffror och grejer och förändringar på alla bilar under alla tider.
Ja, det vet jag inte riktigt, men ja.
Min bil har svarta ytterbackspeglar.
Färgen har lossnat. Nej, ingenting som tyder på att...
Jag tror inte det. Och det verkar vara originalspeglarna, för de har träffats av många flugor, kan jag säga, under årens lopp. Men jag har nästan aldrig sett någon annan S80, vad jag vet, som har svarta ytterbackspeglar. I alla fall inte någon 2,9.
Det finns inte. Det här finns inte ett program i världen som styrker det här påståendet, utan det här är bara lugn rakt igenom. Det finns inget prototypstadie på dem, utan det är färg som har...
Så att du har en prototyp i princip, Kalle?
Jag vill gärna dra parallellen till din spoilerlösa baklucka.
Och du har väldigt tidigt chassit på det faktiskt. Det är faktiskt stort plus, det får man ändå säga.
Den är tillverkad våren 98, var det
ja,
så?
Ja, just det. Den är tillverkad bara några veckor innan...
Vecka 19.
Och då har jag räknat ut att det kan vara bara en fråga om 2-3 veckor innan Marianne Sterner var och körde S80 T6. Men om vi ska ta lite andra fräna saker som fanns i S80. Det fanns en finess som jag faktiskt inte kände till, och det är att man på startnyckeln, om man trycker på fjärrkontrollen, så kan man alltså på långt håll tända hela bilens innebelysning.
Och även P-ljusen på utsidan, den gula knappen.
Precis. Mm. Jag tror inte den funkar på min.
Nej, jag tror inte det. Jag provade.
Ja. Konstigt. Jag får kräva ett återköp. En annan kul detalj som Volvo kom med, det var ju de här fällbara bakre nackskydden.
Just det.
Som ju naturligtvis var inspirerade av Mercedes. Mm. Som hade det på V124. Och där åkte de ju väldigt elegant ner bakåt i hatthyllan och liksom försvann ur sikte. Och då kan man tänka först att Volvo, de gjorde sån här svensk lite hemslöjdsversion av det där och lät dem falla framåt, och de var fortfarande i sikte när de var fällda. Men så var det ju inte alls, utan det var helt enkelt det att då skulle man inte kunna sitta i baksätet utan att fälla upp nackskydden. Så det var alltså Volvos säkerhetstänkande som gick igen. Återigen.
Det här är ju väldigt spännande. Ska vi ta några snabba frågor här om era bilar? Vi börjar med, hur långt har era bilar gått? Vi börjar med Fredrik.
Lagom skulle jag vilja säga.
Du vet ju alltså inte.
Den har gått 16 900 mil. Alldeles lagom.
Alldeles lagom mycket. Och Joakim?
21 000 mil har den gått.
21 000 mil. Det är alltså på 21 år. Det är alltså 1000 mil om året.
Ja, det är ganska rimligt.
Ja. Kalle?
Min är ju en lågmilare. Riktigt, annars hade jag inte köpt den. Den har bara gått drygt 31 000.
Ja, men då så.
Ja, okej. Okay. Ja, men det är bra. Och antal tidigare ägare. Fredrik?
Ja, jag vet ju bara hur många som haft den i Sverige. Och det är 5.
Jaha. Och Joakim?
8. Men jag vill ändå påpeka att den senaste ägaren har haft den i 14 år.
Mm. Ja, det är bra.
Kalles bil?
Ja, nu blev det lite komplicerat här. Den har haft 12 ägare. Föregående ägare har haft bilen i 5 veckor. Men... när vi har tittat i ägarlängderna för bilen så visar det sig att samma ägare har haft bilen 2 gånger. En herre i Täby med ett visst mellanrum.
Jaha.
Riktigt vad det beror på, det vet jag faktiskt inte. Jag har försökt att spåra ett par av ägarna. Den första ägaren går inte att få tag på, för han är ovan där. Men den andra ägaren finns... utanför stan, norr om Stockholm, men jag har inte lyckats få tag på vederbörande, utan den enda som jag har pratat med när det gäller bilens historia, det är, om jag får säga, hästtjejen som jag köpte bilen utav. Men det är klart att den här Täby-personen skulle jag ju vilja komma i kontakt med och fråga liksom Hur gick det där till?
Ja, om vi tittar på vidare lite grann här nu, om det är de felfria de här bilarna, kan vi, Kalle, var du tvungen att göra någonting när du hade köpt den?
Ja, det var med största tvekan jag satte mig i bilen faktiskt, för att det var inte beroende på de där Wunderbaumarna, utan det var ju för att den inte hade några torkararmar till strålkastartorkarna. Det är bara två piggar som stack rakt ut i fria luften. Så kan man ju inte ha det. Så att tidigt på morgonen, kväll, när jag hade köpt bilen kvällen före, så begav jag mig, jag gjorde en snabbkoll på bilresbasen. Var finns det torkararmar? Det fanns i Sollentuna bildemontering som av en händelse. Jag skulle ändå åka in till jobbet. Så att jag svängde förbi och köpte två stycken torkararmar med just den sorts nedslitningsgrad som jag var ute efter.
Ja, det gäller ju att ha ett jämnt skick.
Ja, man kan inte ha nya torkararmar på den här bilen, det går inte.
Till det facila priset av?
Den kostar 300 kronor.
Styck?
Nej, för bägge två.
Ja, jag tänkte nästan.
Så att jag är uppe i 9 800 kronor.
Ja, mm. Okej. Okay. Joakim, har du behövt åtgärda någonting?
Nej.
Nej. Har du ignorerat eller har du...
Nej, men
är det något du har ignorerat?
Nej, jag tycker det finns inga fel. Alltså visst, det är lite små rost sådär, kanske på någon tröskel. Men jag menar, den är anständig bilen. Det finns dock en liten detalj. Den här mycket avancerade värmestolsknappen jag pratade om. Den var lite mer i 14 delar, den som var på förarstolen. Så det var väldigt, väldigt varmt att åka hem från Värmland. Det var liksom, den var på sjätte steget och det var extremt varmt. Vi pratade liksom steknivå nästan på. Ja. Så att det jag gjorde då var att plocka bort den här fina luckan till stereon, på vårt stereon, ta in min hand, skära den mot lite olika vassa plastdetaljer och sen ta bort en liten sprint så att man då kunde ploppa ur de här fem snygga knapparna bakifrån. Och så bytte jag plats på förarstolens och passagerarstolens värmeknapp. Och så lagar jag värmeknappen också.
Så ingen får åka med dig eller vill åka med dig nu? Det är heta stolen åka
ja,
med dig.
Ja, det är väldigt varmt. Väldigt hett i den här bilen. Så att, ja.
Ja, Fredrik, har du behövt göra någonting med ditt inköp?
Ja, jag hängav mig till en 36 timmars rekond där jag höll på och pysslade med bilen.
Ja, det är lilla rekonden alltså.
Ja, det är lilla. Första åtgärden var att ta bort en avbruten antenn lagad med lite eltejp som såg anständigt ut. Andra åtgärden var att ta bort en fruktansvärt grå och tråkig överdragsklädsel som faktiskt bara hade suttit på ett år. Och det gjorde mig lite misstänksam vid köpet. Varför gör man det? Men det dolde inget annat än en neutral och snygg svart klädsel. Och sen så blev det lite polering och lite tvätt och lite färg på lite utsatta ställen. Och sen så blev det... Trösklarna lackerade jag om, för de var svarta. Det tycker jag är väldigt roligt att göra på bilar. Om det är matt svarta trösklar, det kan en klantarsle som jag göra också faktiskt, utan att det blir allt för stora skador.
Ja, ja, men det låter ju bra. Då är det så här att ni har då klarat första ronden i klassikerkampen. Ni har köpt bilar och det är så här, vi har ju någonting som heter KKP, klassikerkampspoäng, och det är lika mycket värt som varje krona som ni fick i budget. Så ni hade 20 000 KKP från början och sen så har då ni gjort av med mot olika mycket. Kalle, han har bara gjort av med 9 500, vilket betyder att han hade 10 500 poäng kvar. Sen var han tvungen att då kasta ut 300 spänn till på de här torkararmarna, så han har då, men han har ändå bara gjort av med 9 800, så han har 10 200 poäng. Fredrik gjorde av med varenda krona. Var du tvungen att betala något för sprayfärg och antenn och sånt där?
Jag tog saker som låg på hyllan. Aha, jag skulle vilja säga att jag och Joakim borde ju få stilpoäng för hur mycket vi prutade.
Ja, det kan man ju tycka.
Jag kan få det i alla fall, tycker jag. För att jag prutade ändå bäst. Så att,
ja, du prutade mest. Jag prutade faktiskt 6 000. Tycker jag också ganska häftig prutning.
Kalle, han la på lite. För att det var för billigt. Och Joakim, du gjorde också av med alla dina pengar.
Men jag hittade en härlig summa pengar på golvet i bilen.
Jaha.
Så att, jag tycker ändå att jag ska få tillbaka ganska många klassikerpoäng här.
Okej, okay, hur mycket pengar hittade du?
10 kronor.
10 kronor, oh. Okej. Okay. Ja. Så då står ställningen nu inför nästa rond, så är det så att då har vi Kalle på 10 200 poäng. Vi har Joakim på 10 poäng. Och vi har Fredrik på 0 poäng.
Lite ett försprång här känner jag. Men,
ja. Får känna in klassikerkampspoäng. Och sen även när ni säljer bilarna så är ju, då kan det ju återbördas ett visst antal poäng beroende på hur mycket ni får för era bilar. Ja, innan vi går vidare på nästa punkt här i programmet så vill Kalle säga en sak till om Volvo S80.
Ja, du märkte det. Jag måste få citera lite grann ur den här artikeln som Marianne Sterner skrev som är så lysande formulerat där. För hon har pratat med designchefen om hur bilen ser ut. Och under rubriken "Som en komet med klänning" kan man läsa följande. Av den massiva kantigheten hos S90 och S70 finns inget kvar. Volvo S80 är slank som en gevärskula. Rund i nosen, tvärt avhuggen baktill. Nu kommer jag prata minus Peter Horbury. Linjerna skjuter bakåt. De är liksom utan slut. Som hos en komet med svans, visade chefsdesignern Peter Horbury med entusiastiska handrörelser. Och den svansen går utan på det mesta i bilvärlden. Bakluckan och skärmarna har en böljande form som understryks av de egendomliga bakljusen. Bakskärmarna svänger som kjolen på en lång klänning, gestikulerade Peter Horbury poetiskt. Det ger bilen en mycket dramatisk och graciös avslutning. Så egentligen, säger Horbury, är bakdelen viktigare än fronten. Fortsatte han med nyktrare ton. Det är ju en bils bakdel som andra trafikanter tittar mest på när de ligger i bilköer till exempel. Ja, den som legat bakom en Volvo S80 vet för all framtid vad han har sett. De linjerna varken glömmer man eller tar fel på.
Nej, men det är mycket bra uttryck tycker jag.
Ja, det är ungefär exakt så jag tänker när jag ser din S80.
Och jag måste säga,
det går inte att ose den.
Nej,
den
är, nej tyvärr. Även där.
Och bara den allra sista avrundningen på den här avrundade karossen. Så vill jag då säga att alla vet ju att den egentligen härstammade från den här märkliga gasturbinbilen som Volvo visade 1992.
ECC.
ECC, alldeles riktigt. Vad är det? Jo, det var då den här bilen. Men på andra sidan jordklotet, i Brasilien närmare bestämt, så tillverkades ungefär samtidigt en bil som hette ME Lotus 424T. Som rakt av snodde karossformen från Volvo S80. Och så byggde de den med motor från Lotus Esprit Turbo, eller nej, men det var V8, kommer inte ihåg. Och den är nästan en exakt kopia av Volvo ECC som sen blev S80. Det gick naturligtvis inte så bra, de byggde 12 eller 15 exemplar av den där bilen. Men den fanns ändå, den är liksom höljd i dunkel, den är som ett fenomen i regnskogen som alla har hört talas om, eller hur? Men ingen har sett. Så är det.
Lite som en S80 ritad ur minnet.
Ja, just det. Precis.
Klassikerkampen går vidare, vi kommer återkomma till det här och ni kommer kunna läsa i senaste klassiker, nummer 9, så finns allting om jakten med här och sen i kommande nummer så kommer vi att berätta mer om följa klassikerkampen och även kanske här i podden. Jag tycker att vi slutar när vi är på topp. Jag tackar så hemskt mycket Fredrik Nyblad.
Tack.
Och Joakim Bergqvist.
Tack.
Och Kalle Karlqvist.
Tack, tack.
Och jag heter Carl Egelius och tackar för att ni har lyssnat. Du glömmer väl inte att du kan gå in och prenumerera på podden i valfri poddapp. Du kan också gå in och prenumerera på tidningen Klassiker om du nu inte har den. Och det gör du, just nu har vi ett bra erbjudande på www.klassiker.nu/2020, alltså 2020. Gå in på www.klassiker.nu/2020 så finns det ett fint erbjudande där som man bara kan med några klick bli en i klassikerkretsen. På återhörande!
just hört ännu en fantastisk episod av Studio Klassiker. Och OK-förlaget producerar fler poddar. I vår bilägares podcast ger vi dig nyheter från bilvärlden. Vi testar de senaste modellerna, diskuterar aktuella trafikfrågor och håller dig uppdaterad om utvecklingen i vårt långteststall. Vilken bil står på verkstaden just nu och varför? Vid Bilägares podcast finns där andra poddar finns och förstås även på vår hemsida www.vibilagare.se/podcast. Välkommen att lyssna!
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.